Hej och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Snacka brädspel. Det är det 29:e avsnittet i ordningen och mitt namn är Andreas Isberg och jag har som vanligt med mig mina två kamrater, poddvänner i livet. Vad heter ni?
Josef Sandholm.
Och Mats Engard.
Nu vet inte vem någon är längre.
Jag pekar på Josef samtidigt fast inte i bildskärmen så var ingen som såg det.
Detta är Juret som pratar. Mm. Så Josef är den andra personen.
Ja, just det.
Ja. Det var lite busigt, ja.
Andreas, antydde du nu att vi har gjort det här förut?
Ja, precis.
Detta du sa typ att vi är tillbaka för en, alltså det är som att vi har poddat förut.
Ja, detta är, jag tror jag sa det också att det är 29 dagar.
Ja, det är det. Ja. Så 28 gånger.
Ja, jag tycker det är
respektingivande.
En otrolig prestation av oss. En applåd. Ja.
Inbördesbundna här.
Alltså med tanke på att vad har vi hållit på lite mer än ett år?
Vi började ett och ett halvt nästan, va?
Ja, vi började i juli månad 2020.
Ja, just det.
Då började vi på med, det var väldigt knackigt i början med Josef hade sin AC i bakgrunden. Då tappade vi säkert tusentals lyssnare.
Ja, det var liksom tusen som stängde av.
Direkt liksom. Ja. Men
det blir bättre. Nu har ju till och med micken framför munnen.
Ja, det är ju otroligt Josef att du också kan lära dig.
Jo, men jag upptäckte ju efter 5 års YouTube-band att jag hade ju en liten ratt på mickstativet så jag kan ju vrida på den. Då kan jag ju sänka micken.
Ja, just det.
Det är sådana små steg för mänskligheten men stora steg för podden.
Och jag har ju inte längre micken i ett glas. Sedan 10 avsnitt tillbaka kanske.
Jag har fortfarande micken där den alltid har stått.
Ja, men du låter alltid bra, Mats.
Ja, Mats är konstant.
Ja. Är konstant.
Ja, förra avsnittet pratade vi, då hade vi SN-special. Ja. Och nu har SN varit och ingen av oss var där. Det var ju tråkigt. Vi bad i förra avsnittet om någon som kunde kanske lägga upp en bild i vår Facebook-grupp Här snackas brädspel. Och det gjorde vi. Fick ett inlägg. Det var jättekul.
Nej, från Gollen var det, va?
Eller ja, precis.
Det var kul. Tack så mycket. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu.
Ja, Fabian var det som var nere och provade spel på SN. Jättekul. Det var förstås väldigt tråkigt att vi inte var där.
Jag vet inte. Alltså, jag har tänkt på det där. För jag var ju lite kluven när jag kollade på såna här vloggar som folk gjorde på YouTube. När de gick runt och filmade där inne. Och då kände jag ju, jag var splittrad. Alltså jag kände å ena sidan ville man vara där och så. Och å andra sidan kände jag var skönt att jag inte är där. För att, ja men det här liksom, alla munskydd, det var liksom avstånd och de här massa, de hade ju krympt. Det var väldigt konstigt, väldigt märklig logik där. För de hade alltså, det var mycket färre, det var en tredjedel så många besökare som vanligt. Siffrorna har kommit nu på så här, antal besökare. Mm. Jag tror det var 90 000 istället för 270 000. Alltså då räknar de ju samma person, alltså per. Jag räknar ju dig om du går
totalt,
tre dagar. Så,
ja. Totalt entréer.
Och de hade ju tredubblat priset för inträde. Så att de fick in samma pengar.
Jaha, okej.
Okay. Ja, för de hade ju ekonomiska problem efter förra året.
Det har jag inget problem med egentligen. För jag tycker så här, inte för att jag är kapitalist, men för att jag tycker så här, det är fruktansvärt billigt ändå.
Ja, det är fortfarande billigare än GenCon.
Ja, precis.
Om man jämför så med amerikanska.
Och med tanke på att det ändå har varit lite så här så kan man väl stödja det lite extra. En sån här
som ni hör så har jag lyssnat på Board Game Insider som har analyserat det i detalj. Jaha,
det är därför du har sån här.
Ja, jag har sån koll. Det är fantastiskt podd för det. Jag kan rekommendera det.
Men Josef,
jag har en brädspelskorrespondent här, Josef Sandholm, som direkt rapporterar från andra poddar och snor material från dem.
Steven förstår inte svenska, så det är lugnt.
Det vet man aldrig. Han kanske har en kusin eller någon fru.
Det är faktiskt
eller någon,
sant, såhär, alltså.
En häst eller någonting som kan svenska. Man vet aldrig.
Jag tappar bort mig helt. Jo, jag tänkte säga som så här. Josef, jag håller inte riktigt. Eller så här, jag har ju inte valt att kolla på någonting från mässan. Aha, så jag minns ju mässan som den var eller är.
Ja, okej, du är sån här. Låt oss minnas honom som
och då saknar jag ju mässan otroligt mycket. Liksom, jag hade säkert blivit superdeprimerad och kolla på det.
Det var ändå den här första känslan. Jag fick verkligen den här varma känslan i kroppen när man ser de här stora båsen och liksom svepet och folkhavet. Det var också, jo, men det var det jag skulle komma till. Att de hade ju, det var en tredjedel så många besökare. Men hallarna var också en tredjedel så alltså mindre. De hade byggt upp sådana här låtsasväggar. Så att de hade, hall 1 var liksom en tredjedel så stor. För att de ville skapa en känsla av trängsel. Vilket ju låter helt galet.
Vad udda.
Covid-tider. Ja, så att istället för att ha mer utspritt på lördagen så var det massor av folk som stod och trängde så här, precis som vanligt. Och det var väl jättekonstig logik i det. Jag fattar inte, å ena sidan skulle, så fort du skulle gå in var du tvungen att visa upp liksom test eller vaccinintyg. Och du var tvungen att hålla avstånd i demosar och hit och dit och hit och dit och munskydd och allting. Och registrering och alla som demos för smittspårning. Men dessutom hade de krympt ihop hallarna. Så att,
ja, det är
väldigt konstig logik i det.
Saker som är motsägelsefulla.
Men det kanske...
Jag tror att skaparna känslor. De insåg väl att det kommer bli mycket färre. Men det var väldigt intressant. Så att, jo, det var också en intressant grej jag lärde. Och återigen då från här, jag lärde mig från Strymbornekordaren. Men att i den här... Eller han var inte där. Så att Ignacy Trevicek rapporterade liksom. För han var där. Och hela ytan som Asmodi normalt sett har. Och Asmodi var inte där. Nej, de valde inte åka för att deras anställda säkerhet och så vidare. De hade fått press release med. Så hela den ytan, vilket ju är typ så här, jag vet inte, det är en stor procent.
Eller
ja, det är en stor procent av mässan i Asmodi. Jo, det är så Asmodi France, Asmodi USA, massa olika Asmodi. Mm. Och den ytan, istället då för att andra kunde använda den, så var den avstängd med såna här pappväggar. För att den ska Asmodi ha nästa år. Så folk får inte vänja sig, trodde de då, i deras analys. För att folk får inte vänja sig vid att nu finns det mer yta här. Utan det är Asmodis yta, oavsett om de är där eller inte. De vill inte riktigt Asmodi.
Det känns som ja, jättekonstigt tänk ja, hur man tänker, men ja,
det är jättekonstigt. Och så det såg man på bilder också, eller så här videoklipp när folk har vloggat, när de går in i hall 1 så till vänster där så brukar det vara ett jätte-Asmodi med typ så här keyfort var det när vi var där så där. Mm. Och där var det liksom bara så här fake-väggar. Så bara, jaha, varför du använder inte den här ytan som är precis vid dörren som...
Men det är ju så här lite grann att Asmodi som är så stora då, så vill man ju samtidigt inte göra sig ovän med dem.
Nej.
Du vill ha tillbaka dem liksom. Ja. Då gör det ju som de vill liksom. De är totalt, inte monopolska, men de har ändå styr ju ganska hårt då.
Boardgame Geek var ju inte där. Boardgame Geek ska tydligen inte vara där enligt Boardgames Insider då. Ska kommer inte de vara där fortsättningen heller. Det är inte ekonomiskt hållbart tydligen för de åker till.
Nej, de är rätt stort gäng och har rätt mycket där, så kanske.
Ja. De hade
ingen,
alltså...
De har ingen europeisk filial eller?
Nej, jag tror inte. Alltså 2020 då när det blev inställt så att säga. Då hade de ju bokat för, jag vet inte hur många de är, på Atlantic Hotel där. Precis bredvid.
Oj, det är ju
och Atlantic gjorde ju inga refunds. Så de hade blivit av med massa pengar. Och flygbiljetter tråkigt. Hade de inte fått.
Oj, vad tråkigt.
Ja. Och ja, sånt där. Så att, men ja, det är väl ju... lite rapportering från en annan podd då.
Ja. Och jag och Mats i alla fall, vi har ju bokat hotell till nästa år.
Jag förstår inte att ni kunde det, för jag var inne och kollade och då var det många som var så här, och släpper dem typ ett halvår innan.
Vi är snabba, vet du.
Jajamän. Ja, men ni hittade hotell som hade släppt då, för det verkar vara många hotell.
Ja, vi Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, ja.
Är det järnvägsstationen typ?
Eller? Ja, precis. Ja. Ganska nära. Så.
Ja, just det.
Får vi se om vi hamnar där till slut, men vi har ju bokat så vi vet att vi har boende om vi...
Jag har inte bokat något. Jag bokade ju för 2019 då bokade jag ju 4 hotell. Och då fick jag varje vecka sen under typ ett halvår så fick jag så här mail från booking.com och så här, hej, du är dubbelbokad. Är det säkert att du verkligen vill ha alla de här hotellen? Varje vecka kom det där och så bara ignorerade det gång på gång på gång.
Du bara, ja.
Och sen var det, ja. Men jag var lite orolig, för jag tänkte så här, tänk om jag typ hamnar i en bilolycka eller någonting och typ liggandes på sjukhus och missar det här datumet när man var tvungen att avboka. Då
tänker du att det är det som är det jobbiga ifall du hamnar i en bilolycka? Att du
nej, men eller någonting, jag vet inte. Om någon
det finns några andra problem du har då.
Missar det här datumet, det var ju så här ett datum och det var ju typ så här 40 000 eller någonting.
Jag hoppas verkligen att du hinner boka av någon annan gång.
Ja, att du inte med en trafikolycka ska
Nej, det kan man ju börja med att hoppas. Men just den grejen,
och sen så tar vi resten sen.
Grejen var så här, om jag bara låter tiden gå nu så blir jag, så står jag här med skulder på helt ovidkommande. Men i alla fall,
eller välkommen till ekonomipodden här. Vi snackar ekonomi och
vårt råd är att avboka, om ni har bokat 4 hotell på samma datum, se till att avboka 3 av dem.
Eller om ni gör det, se till att undvika trafikolyckor också.
Ja, det också.
Bra. Jag tänkte vi har ju pratat om att vi inte skulle ha något tema idag. Vi bara prata om härliga spel.
Nej, vi pratar inte här, Andreas. Det borde du ha lärt dig med laget. Vi har gjort det här. Det är
29 avsnitt nu. Vi var där igen.
Hugger som en kobra.
Mats bara högg direkt.
Alltså. Ja, men Mats har ju äntligen steppat upp lite grann. Efter 27-28 avsnitt.
Jag tycker att Mats har börjat ta sitt ansvar. Vi har haft bilder ute nu på våran Facebook där.
Ja, det får vi prata om. Mats har ju precis steppat upp.
Det får man säga.
Lite beröm tycker jag på sin
tack så mycket. En applåd. Ja, nu ska vi inte det är kanske en blind höna hitta korn snarare än att det är en.
Men det är ganska många korn har hittat så.
Ja. En lycklig höna nu är det här.
Ja. Nej, men det är kul.
Och vi har ju spelat spel ihop och när vi satt där då hemma hos Andreas några veckor sedan så sa jag till Mats här att hur går det? Tar du bilder och sånt? Och då säger han bara, jag har redan lagt ut.
Du trillade av stolen.
Ja, jag försökte liksom vara lite pådrivande där, men det behövdes inte.
Mm. Apropå trafikolyckor så kan man även ha matbordsolyckor eller spelbordsolyckor också, så man passar sig om man har bokat färre.
Ja, just det. Ja, just det. Mycket man faktiskt gör. Men innan vi går in och pratar om vad vi har spelat då, så ska jag nu, tänker jag,
ska hijacka. Prata Andreas, kom igen nu. Stjärnan, det är sista varningen nu.
Okej.
Han ska prata om något annat nu, inte brädspel.
Ja. Jo, vi ska snacka. Men om man är sugen på att, jag tänker jag drar detta nu redan. Om man är sugen på att spela spel i december månad, så är det så att min spelförening Spel Väst äntligen har börjat vakna till liv. Och nu ska vi ska arrangera Brädspelsmania igen. Det blir en tionde i ordningen. Och det är ju 2 år sedan vi gjorde det senast. Det ska bli jättekul. Så för er som inte vet vad det är, så är det ett heldagsevent i Trollhättan som vi normalt sett kör varje halvår, men har inte gjort det på ett längre år. Där man kommer och betalar knappt någon entré alls. Det är för att täcka våra små omkostnader vi har. Och så spelar man spel en hel dag. Och så lite roliga aktiviteter. Det är kanske en tävling, det är något lotteri, det är vad heter det? Loppis och lite allt möjligt. Och massa skönt folk att spela spel med. Senast var vi nog nästan 80 personer när vi hade för 2 år sedan. Så det här blir den 4 december i år.
Jag såg att det är på Högskolan Väst också. Det är lite kul.
Ja, så att vi växlar upp nu lite grann.
I restaurangen, det låter
bra. Vi har ju varit vi har ju ett samarbete med Alara Games tidigare. Men nu växlar vi upp lite grann och har lite större utrymme får man säga. Mm. De har ju restaurang. Vi kommer vara i restaurangdelen och den kommer ju vara igång under eventet så man kan köpa mat och ett stort fik och ja, det är jättemycket. Så att det känns kul.
Det är bra, tror jag. Sen ligger ju Alara Games ligger bara 2 stenkast bort också från Högskolan.
Ja, precis.
Men så att det, vill man köpa spel så kan man fortfarande göra det. Eller så.
Ja, precis.
Men eventuellt. Vi har spel för utlåning där ändå, så man kommer inte behöva köpa spel om man vill.
Eventuellt, inget lovat, men eventuellt så kanske man får spela Werewolf live också om man kommer.
Ja, du har ju sagt det, Josef. Att,
Nu åkte in i en tunnel här, precis.
Ja, vi får väl se. Men om vi får ihop det vore jättekul, Josef, om du kunde hålla i det. Men det, den som kommer får se om det blir så. Ja. Men i alla fall, Brädspelsmania, 4 december. Håll utkik i Trollhättan. Det ska bli jättekul.
Vi kanske ska ha någon livesändning där. Du droppar lite snyggt här kanske.
Kanske ha en livepodd.
Vi hinner med det också.
Jag har ingen aning.
Men vi kan bara droppa in micken. Det brukar vara så stressigt. Andreas brukar stå i någon kassa.
Och så jag
brukar... du sitter och yrar i ett hörn.
Du brukar vara så arrangörsmode så det går inte att prata med dig för du är så fokuserad på att arrangera.
Ja, vi får se. Vi lovar ingenting, men vi kanske gör något kul där.
Arrangörsmode.
Ja, det är lite som att man hostar en middag hemma.
Men det är ungefär som att när man spelar Werewolf att du går från människa till varulv. Andreas blir människa till arrangör.
Arrangör.
Ja, just det.
Så. Ja, har ni spelat något spel? Förutom det vi har spelat ihop.
Kan vi börja med om vi spelade ihop det kanske?
Ska vi börja där? Ja. Vi spelade ju, det var ju så att vi hade ju lite spel då här, vad är det, 2-3 helger sedan. Och då, av någon konstig anledning, jag vet inte varför, men jag var uppe sent och så sov jag länge och så vidare. Så kom jag liksom på eftermiddagen. Så jag missade dem först. Det kan bero på något PC-spel, jag vet inte. Men det var i alla fall så att jag dök upp på eftermiddagen och tyckte det var lite lagom. Och då hade ni precis spelat Smartphone Inc. för Mats.
Stämmer.
Och det var inte jag med på, men jag tänkte kanske du
berättade. Det var ju faktiskt ett tag sedan vi hade det på bordet, för det har varit utlånat till någon, tror jag, som har varit kvar. Ingen namn nämnda eller så.
Och det var jag som äger det.
Ja, precis. Det var ju kul att spela det igen, faktiskt. Men sen känner man att det är ett spel som jag tror man måste spela lite oftare för att man ska få bra flyt i det, tror jag. Nu blev det väldigt stolpigt första 2-3 rundorna innan man kom in i rundorna igen, liksom, så här. Och det där pusslet med man lägger ju i sin runda så lägger man ju då 2 stycken paddor eller kallar de det för, tror jag, med actionrutor på som man ska lägga och täcka över så man beroende på vilka actions man vill göra. Och så kan man bygga ut det här då, ju längre spelet går. Och då tillverkar man telefoner, man sätter sitt pris och man gör massa sådana här saker i spelet. Då för att, där. Och även hur mycket logistik man vill ha, hur mycket telefon man vill distribuera ut och utöka sitt distributionsnät och så vidare. Det är väldigt trevlig. Den grejen är fantastiskt roligt tycker jag, just det pusslet att få ihop det där. Det blir alltid kul så här prioriteringsfråga för att vilket behöver jag satsa på. Och sen är ju det just med att den som sätter lägst pris går först i rundan. Och det gör att du, om du inte sänker priset så har du ju, kommer alltid sist och då kanske du inte får sälja dina telefoner till exempel och så vidare på vissa marknader.
Det är
inte
en bra simulation på det sättet.
Jättebra alltså, så att det passar bra in. Och sen kan du då även investera i teknologier liksom då för att ha och kunna sälja på teknologi istället för pris och så vidare. Så att det är jättekul balans
i hur man bygger ut. Ja, men liksom det. Man investerar, eller vad säger man, man bygger ut liksom vart man...
Olika man marknadsområden olika och marknadsandelar.
Ja. Ja, och... det som du säger där, har du lågt pris är du alltid med konkurrera lite överallt. Precis. Men om du har ett högt pris men din telefon eller din modell är det enda som har GPS, eller på sig, det har väl alla, men den har en speciell...
Ja, men wifi till exempel.
Jo, men det här är ju lite, det här är ju inte modern, det här är ju typ 90-tals.
Ja, om det är enda som har då, säger vi GPS då, om det är en sån grej, så kommer ju folk betala det priset du har satt. Bara för det finns ju alltid folk som vill ha den coolaste teknik, det spelar ingen roll vad det kostar. Nej. Och där finns det ju en sån skön avvägning då, genom att prisdumpa eller hålla priserna högt, men att ha bra teknologi då.
Jag brukar inte gilla realistiska spel, eller alltså så här tematiskt realistiska spel, men jag tycker det här är kul och jag tycker mekaniken är riktigt rolig med det här. Jag skulle nästan, det finns ju ett annat spel, det är inte exakt samma sak, men det finns en liknande sak i det här, Patch History, som är ett spel som jag fortfarande äger men inte har spelat. Men där du gör de här pusslet liksom. Du lägger en ovanpå en annan och det du ser är det du får så att säga. Och sen kan du växla dem. Det är kul mekanik. Det är en kul grej med.
Det som är kul i det här är ju det att den fasen gör man ju samtidigt. Och så alla sitter och planerar sin actions. Alltså vad man vill göra. Och sen så gör alla sådana här som har reveal.
Men det är någonting som är väldigt kul i många spel tycker jag. Eller många spel, jag har inte spelat så många spel med det. Men,
nej, men de spel som har det är roliga.
Jag gillar också. Det så här sitter vi och planerar och sen visar alla oss och så här, nej, Andreas valde det som... Ja, så här, det är kul liksom, det blir sådana här roliga reaktioner.
Prisdumpar du också Josef, varför då? Ja. Då kommer du med dåligt för oss båda.
Ja, och så är man lite före så här. För att, men det är kul, det får vi ta. Jag gillar det spelet, jag tycker det är trevligt.
Jag såg det idag, för jag var runt på spel här hemma. Jag har ju det faktiskt. Jag har inte spelat min kopia, det spelar ingen roll. Det var så konstigt, för jag fick den för att göra en solo playthrough på. Men de skickade dem inte med expansionen, så jag fick inte den kartan som är för solo.
Jaha.
Så därför har jag spelet, jag ska sälja det tror jag. För jag behöver inte ha det som du har.
Nej.
Ja. Nej, men det var kul. Sen spelade vi ju...
Det var Smartphone Inc.
Smartphone Inc, ja. Sen spelade vi... ett spel som är intressant tycker jag, som är Between Two Castles of Mad King Ludwig, som då är Between Two Cities kombinerat tematiskt då med The Castles of Mad King Ludwig.
Det här missade jag tyvärr, så att
Så det är alltså Bessyer Games och Stronghold Games som går ihop.
Stonemaier Games.
Precis, de går liksom, har gått ihop med sina två olika spel egentligen. Eller det är ju Between Two Cities egentligen, det är bara tematiskt, så har du Castle Mark and Ludwig, så att du har de här sovrum och de gör en viss sak och du har olika liksom, vardagsrum och hit och dit.
Det är skitsmart,
det är det.
Att slå ihop dem.
Jag tyckte det var väldigt
två starka franchise-koncept liksom, som du kan lägga ihop till någonting. Och det blev, jag tycker, om man jämför tycker jag ju det här är, det är krångligare, alltså det är inte lika snabbspelat, kräver mycket mer, men det är samtidigt roligare pussel också.
Jag tyckte en grej som jag tyckte var konstig med det var att spelet utspelar sig, det är som att du tittar på ditt slott från en genomskärning från sidan, så du ser även källarvåning och alltså, ja, du är fly mode liksom, om du är i Minecraft eller någonting, så du kan se liksom. Men medan då Between Two Cities, där tittar du rakt uppifrån ner på en stad. Så här var du liksom tvungen, och det tillförde ju en helt ny dimension då, men källarbrickorna var tvungna att vara under din startbricka, för de var ju källan.
Ja, precis.
Och lade du typ ett grönområde. Det var någon anledning så hade de alla trädgårdar på taket. Så när du väl hade lagt en trädgård, då kunde du inte lägga något ovanför den. För då liksom är det bara himmel ovanför det.
Men jag har ju spelat båda respektive spel. Och Between Two Cities tycker jag, det var ju ganska småtrevligt, men jag lägger det i samma pott som kategorispel som Seven Wonders till exempel.
Ja, just det. Mm. Ja, men det gör jag med. Det är ett väldigt bra spel på det sättet du kan spela typ så här 7 pers och alla spelar simultant. Och så är det drafting och så vidare.
Det var det som var tanken här också. Det här spelar man ju sällan, för det är ju så här typ som man hellre spelar när man är många. Nu skulle det vara 6 stycken typ. Liksom. Ja, så, så det blir nog kanske mer på mina kanske då.
Men det är inte själva grejen med detta typ att man bygger på 2 slott samtidigt då?
Jo, precis.
Du bygger mellan dig så att säga.
Så och det slottet bygger... som du får poäng för det.
Det som du har lägst poäng på.
Så jag och Emily byggde ett slott. Och sen byggde jag ett slott med Patrik. Och jag var så nöjd när jag råkade hamna där. För jag kände så här, det här är hur lugnt som helst. Jag har de 2 bästa tile-layer-spelarna bredvid mig. Problemet blev att mitt och Patriks slott blir ju helt sinnessjukt poäng. Han hittar ju typ med, ja, som han alltid gör.
Ja, det är klart
han gör. Ja. Men det hjälper inte, för du får inte tillgodoräkna det. Du får poängen från det sämsta av dina
slott. Det är jättekul.
Så mitt och Emilys räckte ju inte för att vinna.
Nej, okej. Okay. Så. Men, det var ju Between Two Castles of Mad King Ludwig. Men innan vi går vidare
till nästa... Jag vill också flika in en grej, men kör det första.
Nej, jag tänkte gå vidare på en annan sak. Kör
okay. Jag bara tänkte, för här finns, har släppts en expansion nyligen som jag precis läste på lite grann om. Eftersom jag är en expansionskille i den här podden, känns som.
Ja, det är det verkligen.
Så tänkte jag snacka lite grann om det. För att den ska tydligen göra att du kan dels köra en solo-mode, men också att du kan bygga ditt eget slott. Alltså du bygger inte med någon annan, utan du bygger ditt eget.
Det är bort lite av grejen, tycker jag. Inte det som
ja, men jag tror det kan vara kul kanske att spela både
spela
och. Man kan spela som varianter. Castle
liksom. Som Mad King Ludwig då.
Jag tycker man ska spela det som vi pratade om i vårt solo-koop-avsnitt som jag nämnde där, att du spelar själv som 7 personer och bygger slott mellan dig själv och
så går
andra
du runt,
själv.
Och så kommer du inte ihåg vad du har lagt.
Du går och diskar och kommer du tillbaka. Och så
jag lovar, du kommer inte komma ihåg vad du har valt på första när det är sista, jag lovar.
Jag tycker det spelas. Jag tänkte, det finns några andra spel som, alltså de har ju slått ihop 2 spel här. Har vi några andra sådana grejer? Eller kan vi tipsa dem om saker, spel man kunde slå ihop? Till exempel så här, om man slår ihop Terraforming Mars och Underwater Cities så blir det Terraforming Cities.
Eller Underwater Mars.
Underwater Mars, det är ju ännu bättre. Mm.
Ja, först bygger du Oceans. Sen ska du
sen bygger du städer,
bygga städer under.
Just i vattnet, nice. Inte under va?
Nej. Underwater.
Mm. Men jag har inte hört någon andra. Känner ni till några andra spel som är en mix av 2?
Det beror på, men kanske det finns ju fler eller så här, kopplingar mellan, typ jag tänker på, nu släppte de den här Pandemic med något World of Warcraft skin på. Det kanske är vanligare så att man gör någon sån variant.
Ja, men alltså oftast har man kanske temat från ett spel och mekaniken från ett annat. Alltså det finns ju massor av olika sådana här liksom, monopol
så
med så här Mario Kart monopol. Och...
Ja. Monopol måste finnas i typ 250 miljoner varianter.
Det som är Castle Mad King Ludwig är ju mest temat.
Mm. Alltså att men mekaniken vi kan väl säga om det är någon av våra lyssnare som vet om fler spel som är uppslagning. Tipsa oss, det vore jättekul. Så
eller spel ni vill se kan ni berätta om i Här snackas brädspel, vår Facebookgrupp.
Ja, just det.
Vilka 2 spel vill ni se ihopslagna?
Underwater Mars, det är lätt bra. Det
vill bästa förslaget kommer vi att lobba för att det blir verklighet.
Ja, just det. Vi har kontakter.
Vi har ju kontakterna.
Ja, okay. Nej, men sen spelade vi då ett helt nytt spel som Mats nämnde i förra avsnittet, det SN-avsnittet, Equinox, Rainer Knizias, som släpptes på SN, fast det är ju då en... Vi pratade om det i förra avsnittet, att det är en reimplementation av ett annat spel som är en reimplementation av ett tredje spel och så vidare.
Typ hur många leder det var det spelet, ja.
Och det här var en väldigt märklig upplevelse, för det är nästan 99% av alla gånger vi spelar ihop. Så är det någon som kan spelet vi ska spela, eller flera, och så sitter vi och så lär den här personen ut spelet, för den har redan spelat det, eller den har läst på regler och så där. Här var det lite så här, men det här är ju inte så många komponenter, det kan inte vara så komplicerat. Så jag drog ju bara upp regelboken och så var, men det här kan inte vara så svårt. Och jag läste, och så var det på svenska, det gjorde inte saken enklare heller. Korsningen mellan 2 vägar, bara va? Och så bara menar vad mellan, alltså det var så konstig översättning också. Så då sitter vi där och bara, nej det här går inte. Så drog vi fram liksom Tom Vassels review när han har lite förklaring i början. Och så bara drog upp det på mobilen. Alla tittar på det typ 5 minuter och sen fattar alla och sen spelar vi. Så det borde vi gjort från början egentligen, det var mycket enklare. För det var ett sånt spel som är så här, när man väl fattar det funkar så är det jätteenkelt. Det bara, alltså då klickar, men det var svårt att greppa först. Vi gjorde ju det misstaget då, alltså när jag läste reglerna så blev det konstigt för jag missade den här lilla detaljen med, precis som jag har hört att en del nybörjare i Terraform Mars gör att man tror att man alla gör ett drag och sen är det nästa generation. Då hade ju Terraform Mars blivit helt ospelbart.
Ja, folk har ju spelat så.
Typ ja, men så försökte vi göra i Equinox också, att alla gör en grej och sen är det nästa tur. Och så har spelet består ju bara fem.
Nej, jag var inte med och spelade. Kan inte ni berätta lite om vad man gör?
Okej, okay. Mats.
jo, man är då i... Det är massa varelser som man har. Det fanns väl... Sätt det fanns 10, jag kommer inte ihåg. Men så väljer du ut 5 stycken, eller 6 stycken, någonting sådär. Ta de här.
8 av 14, tror jag.
Och sen så drar du massa kort på hand. Och sen spelar du ut de här varelserna då som har ett värde på sig i rader. Så, eller de får bara ligga i varje kolumn. Varje varelse har en kolumn. Och du spelar ut i 5 omgångar max. Eller på så här. Och det kan ta slut innan också beroende på. Och då spelar du ut kort tills en hel rad är fylld av alla varelser. Då är först är omgången slut. Och sen så får man då, tar man bort den som har lägst värde.
Och den tas bort helt ur spelet.
Yes, den blir då... Ja, precis. Så den, och det var jag glömde säga också, men jag tänkte det här är grundmekaniken i alla fall. Så det här håller man på tills då man har alla, tills 3 djur är borta, tror jag, va? Eller vare sig. Och det man gör också då i spelet, och som en viktig del, är att man satsar då på vissa varelser som man i olika skeden då för att få poäng. Så att, och då gör man det antingen dolt i första läget. Sen kan man då även göra det öppet sen att man spelar ut ett kort, eller man satsar först och sen spelar man ut ett kort på den varelsen. Då har man då poäng baserat på vilken runda man går in och satsar på den här varelsen.
Det är ett bättre spel. Jag förstod, ja. när vi förstod hur spelet funkade, då förstod jag att det har varit ett gladiatorarena-spel tidigare och ett racing-spel tidigare. För att det är precis samma mekanik, det är bara att här satsar du på olika djur som är någon sorts race. Så att du satsar, jag kanske satsar på ugglan tidigt. Om den sen överlever, alltså jag satsar på första rundan, då får jag 5 poäng från den. För det är en femma där. Får jag 5 poäng om ugglan överlever till slutet. Men det är ju långt dit. Så det är en stor risktagande. Eller så väntar jag och satsar, för man har bara 5 stenar man kan satsa med också. Så man kan bara göra 5 bets under spelets gång. Så kanske väntar och satsar på ugglan på runda 3 när det är värd 3 poäng istället. För då är det lite säkrare liksom att den kommer antagligen inte dö. Eller så ser jag så här. Jag formulerade min reaktion på spelet så här. Att det här är ju ett tågspel med aktier. Bara att det är gulliga djur istället. Mm. För det är precis det. Det är Reineknitt. Ja, alltså om ni två. Vi spelar 5 spelare. Eller säger vi då. Eller upp till 5. Och så ser jag att ni två har ju redan satsat på ugglan. Då vet jag att ni kommer inte vilja döda ugglan. För ni vill ju ha kvar den. Så att då är det bra för mig också att hänga på ugglan. Alltså jag kommer få lite mindre poäng än vad ni fick. För ni gick in före mig. I det här det företaget med köpte aktier. Ja, typ.
Men om det är någonting som är tågspel då, så hoppas jag att du går in och satsar på ugglan. Så får du se till att ugglan överlever. Jag kommer inte göra ett skit.
Ja, men lite så var det där också. Så här. Mm. Alltså, den överlever också själv om ingen... Eller ja, ibland behöver man liksom agera för att stoppa. Man borde se till att om jag brydde mig mycket om ugglan. När jag märkte då att nu är det snart slut på den här rundan, då får inte ugglan ha lägst siffra, för då kommer den dö.
Alltså, du måste antingen spela högre värde på ugglan eller ett lägre på ett annat.
Det är massa det här spelet.
Alla korten hade ju effekter också. Så man kunde ju spela ugglans effekt då, nu hittar jag bara på för jag kommer inte ihåg. Men ugglans effekt kanske var att
den kan flyga.
Sänk värdet på en annan. Halvera värdet på en annan av djuren. Så när jag då men för att jag skulle kunna få till den effekten, så var jag tvungen att vara master över det djuret. Och det innebär att jag har den högsta betten. Så att om jag om jag hade satsat på typ 5 på ugglan, men sen så har Andreas satsat både på 4 och 3, då har Andreas 7 totalt och jag har 5. Så det är Andreas som äger ugglan, så att när han spelar ett ugglekort, då får han göra effekten på det, inte jag. Det är mycket, och det här är alltså bara typ en stor kortlek med väldigt, väldigt, väldigt fina tarotkort.
Ja, verkligen. Det är snabbspelat.
Ja, under 30 minuter på 4. Oj då. Fem personer.
Ja, det var jättesnabbt tycker jag. När vi hade första gången satt vi där och gnuggade ett stund. Men sen andra gången då sa vi kör en gång till nu, för nu fattar vi.
Jag vann ju första, för då var det ingen som fattade det funkar. Sen när alla fattade det funkar så kom jag typ sist.
Det tror jag vann.
men det var kul. Jag var så elak på Patrik. Varje gång jag fick en sån här, det var något djur jag fick som var så här, om jag spelar det. Då får jag hälften av korten i hans hand, för han inte använda den här rundan.
Nej.
Och så gjorde jag det på Patrik 3 gånger. Det var jätteroligt.
Han såg det lätt. Undra på
take this, sa han bara, och så körde han. Hoppas att han slog dig. Det var Equinox. Jag tycker det är ett väldigt trevligt spel att ha i spelsamlingen när man vill köra ett lite kortare. Mm. Det är lite grann som det här, jag tänker som ett For Sale, fast lite längre. No Thanks, Modern Art. Någonstans där i den, där ligger det väldigt
bra. Och superinteraktivt på ett bra
sätt. Har ni spelat Hare and the Tortoise? Har du någon sköldpadda?
Nej.
Det är något sån här 50-talsspel som du gillar.
Det är, nej, men vi har det på jobbet.
Året innan Jägersro släpptes.
Nej, men där är det ju, det är väl någon saga, jag vet inte om det är någon saga eller vad det kan vara egentligen, men där är det ju några stycken djur som ska tävla, kommer först ur mållinjen. Och så ska man, ja, och så satsar man ju på dem hemligt, och sen så alla kontrollerar alla djur ungefär, och då vill man liksom se till att man får sitt djur, det man satsar på kommer långt fram. Man kan inte satsa för uppenbart på det, för då kommer de andra gå mot dig.
Ja. Ja, men den här typen av spel är ju jätteroliga tycker jag, men just för att de är så korta, jag skulle inte vilja liksom sitta i 3 timmar och så sen blir det för
hane. Ja, Harry Tortoise är också bara 30 minuter kanske max.
Så det kan ju gå, det kan ju bli så att bara ha, nej men typ 2 av mina djur dog här liksom, det var ju ja, det. Men då är det så här, men du börjar en ny spelomgång om 3 minuter, så att liksom det gör ingenting.
Vi spelade ju lite andra spel ändå också. Jag var ju borta en stund under dagen där, vi fick ju, barnen blev sjuka, så jag och Emilie fick ju turas om lite grann. Men innan du dök upp, Josef, så spelade vi ju 2 spel. Kalimala och Bargain Quest. Mats, du var med det va? Jo, det var du.
Jag är med.
Kalimala är ju udda spel. Det är väldigt brunt.
Ja, väldigt tyskt.
Kommer du ihåg, kan du förklara det spelet överhuvudtaget?
Mycket majoritet var det.
Var det första gången för er två?
Ja.
Nej, andra gången för mig.
Jag skulle säga så här, det var...
Jag har ju spelat det också.
Man måste spela en gång först för att fatta överhuvudtaget vad man håller på med egentligen.
Ja.
Men det handlar ju om att få någon form av majoritet. Men det som var kul med det spelet var ju hur man triggade handlingen. Scoringen då. Alltså,
scoring.
Så här, handlingen är separat. Men man lägger ut då, det är som ett rutmönster med 9 actions på. Och så lägger man då sin lilla disk. Man har 10 diskar någonting, jag kommer inte ihåg. Emellan. Och så får man trigga då de 2 actions som den ligger emellan. Och när det kommer, när man lägger den 4:e disken, då triggar man ju en scoring. Och det finns 15 scoring-faser tror jag det var.
Ja, just det.
Där med olika typer av poäng.
Ja, ska, ja.
Så det blir beroende på vilken ordning de har hamnat i också.
Precis, den slumpas upp.
Scoringen kan vara vem har levererat flest varor till Barcelona, eller vem har byggt mest på katedralen i någonstans, eller vem har
mest statyer, eller vem har mest
Och så finns det ju kombo sådär, så det kan ju vara så här, jag kanske levererar mycket lera till en del av en viss katedral, och då finns det 2 scoring, både vem som har levererat mest till den katedralen, men även vem som har levererat mest lera totalt sett till alla katedralerna.
Mm.
Så att, och sen är det intressant att tiebreakers i spelet också, så att du, alltså den här scoringen, om din plupp är den som skapar scoringen så att den blir utkickad, vi kan förklara med utkickningsrätt, då gör det också att du får en till markör, en medlem i rådet som gör att du så att säga har en tiebreaker, för det kan ofta bli lika då.
Ja, bra. Precis. Koll då på spelet, Josef, inte spelat det på länge, eller?
Jag kollade på Youngest Games här.
Okay.
Jag blev helt fascinerad. Jag tycker, första gången jag spelade då hos Keith, så var jag först så här, vad är det här när han dukar upp? Det är helt brunt och fult och det är bara massa så här, det här är inget för mig. Och sen tyckte det var jättekul. Så att Kalimala vill jag gärna spela.
Ja, jättefascinerande.
Ja. Men jag gillar också.
Vi måste prata lite grann om hur man, det är inte bara, du sätter en disk och sen, och Mats har satt sin disk på stället och sen är det min tur. Om jag sätter min disk ovanpå Mats disk, var det va? Då får ju
jag också göra det.
Och så får Mats göra samma handling igen.
Det kan vara som ett exempel, kan det vara så att ena handlingen är få trä. Och andra handlingen är leverera någonting till en av katedralerna. Och sätter du då mitt emellan där så kan du i vilken ordning du vill då aktivera. Så du kan få trä eller du kan leverera. Men som du säger då, det kan vara så att Mats kanske har gått dit 2 gånger redan. Och sen kommer jag gå dit. Ja, då kommer jag få en trä. Jag kommer få leverera en grej till katedralerna. Men Mats kommer ju få aktivera 2 gånger sen.
Mm. Ja, just det.
Och då kan det bli så här. Då kommer de här scoringen in. Så då kan jag se så här att ja, men om jag går dit nu. Det är bra för mig, men då kommer Mats kunna leverera 2 gånger. Då kommer han ta över majoriteten på det området innan det blir scoring. Och sen ibland kanske man vill trigga scoring. Det är ju ganska elakt spel också på ett sätt. För det kan ju vara så att jag kan ju trigga. Det kan ju bli så här kingmaking lite i teorin.
Men det är samtidigt, det är som Puerto Rico. Jag drar liknelsen där lite just på det här att man kan sitta och styra spel ganska Okej, nu ser jag att det är bra för dig. Du triggar det här nu innan du hinner det.
Precis, till
ja. Och det är samma som Puerto Rico. Liksom, att man, och jag tycker ja, inte det. Det är inte så, det är inte så take that. Det är mer så här take this. Alltså det är generellt,
jag ser det teoretiskt i alla fall. Problem som skulle kunna uppstå. Säga att Andreas leder i poäng. Det brukar ju hända i spel. Och jag är inte investerad i Barcelona överhuvudtaget. Men jag ser att om jag triggar scoring för Barcelona, då kommer Mats få ha majoritet. Men om jag inte gör det, då kommer det bli Andreas tur. Då kan han trigga det och få majoritet. Då kommer det gynna Andreas. Och plötsligt blir det lite kingmaking feeling på det, tycker jag. Alltså,
ja, eller man
slåss. Eller så här, alla slåss mot den som leder.
Eller man slåss med det. På vem är du tävlar mot just nu. Mm. Liksom, det är ganska svårt.
Nej, jättesvårt.
Ja. Jag tyckte det var intressant liksom, att när vi spelade så var det så att mina diskar, det tog väldigt lång tid innan jag fick ut en disk överhuvudtaget i råden. Ja. Det var ingen som la diskar på mina diskar, så det hände typ ingenting. Men till slut så blir det ju jag så att de kommer ut ändå.
Jag hade inte heller lagt några diskar på dina.
Men typ efter halva spelet eller sista tredjedelen, ja, så var det ju bara mer diskar som kom ut. Jag kontrollerade ju hela endgame-scoringen nästan, ja, då, kan man säga. Jag kom tvåa, tror jag. Det var fascinerande spel.
Det var jag som vann också, kan vi tillägga. Kanske.
Ja, Mats var jätteduktig.
Jag vill gärna höra, för ni spelade även Bargain Quest. Jag vill höra lite om det, för jag vet att Andreas, du var inte jättepigg på efter första gången vi spelade.
Nej, jag är fortfarande inte pigg på det. Jag spelade två gånger nu.
Du bara hängde på liksom.
Ja, men alltså, man får ju spela spelet som lyckas upp. Mm. Så är det ju. Och det är tillräckligt. Det är helt okej. Men jag skulle ju aldrig föreslå det.
Nej.
Fullständigt kaotiskt.
Jag har bara spelat en gång, det var ju då när med dig, och då tyckte det var väldigt kaotiskt och väldigt så mycket, men hur funkar det här, och så fick vi regler.
Men det finns många roliga saker liksom, så här, man är ju, vad är det, man äger en butik, man vill tjäna så mycket pengar som
jag gillar att man ska ställa ut grejer i skyltfönster, och så kommer jag också.
Precis, och för att tjäna pengar så ska man liksom locka till sig äventyrare och pracka på dem så mycket saker som möjligt. Och sen så hoppas man att de sen går ut på äventyr, att de lyckas slå ihjäl ett monster, i alla fall överleva eller någonting. Om de lyckas göra skada på monstret eller överleva, får de något poäng eller någonting, så får man det själv då. Men det är lite roligt, för då man draftar kort i början. Liksom så här, vad ska man lägga i butiken? Då en draftingrunda, och det är ju kul. Sen är det ju fullständigt hejkon bacon, hör på att säga, vad som händer sen, alltså, när gubbarna ska in där.
Ja.
Ett av korten man har på hand måste man lägga i skyltfönstret. Så kanske man lägger typ en jättefint svärd där. Det är bara för att locka in. Sen kan man inte köpa det. Sen när man, det är det som lockar in. Man har fått in en riddare med 35 mynt. Så det är bara pracka på vilken skit som helst. Kanske så här, en flaska osynlighetspotion som inte funkar. Men det vet inte han om. Får du 15 mynt liksom, och så vidare. Men då kanske han dör där ute sen. Men det skiter vi, för du har fått alla pengar av.
Mm. Det är väldigt roligt tematiskt spel där. Alltså, ja. Det, ja.
Alltså, jo, temat är jättebra faktiskt. Men jag tycker att spelet blir liksom så här, det känns otroligt slumpmässigt. Ja. Men jag vet inte. Det kanske bara för att jag inte fattar det.
Nej, men det är precis som du säger. Jag håller med dig. Även fast det är draftkorten där. När man då så här, sin starthand varje runda, så får man ju drafta runt lite föremål och såna här grejer. Liksom. Men det slumpas ju upp nya äventyrare som har vissa. De har ju vissa specialiteter då som de måste anpassa och så vidare. Jag gillar också, tycker temat och grundgrejen är jättebra. Sen tycker jag också att det är så här, alltså det kvittar mig, kan man säga, egentligen i spelet. Lite grann så. Jag har inte tråkigt när jag spelar, men jag har inte roligt heller.
Oj, är det bra? Det var hårt.
Nej, det är inte
bra om du.
Det vill också väldigt kul när jag spelar.
Vad ärligt var det?
Jag trodde du skulle gilla det mer, Mats. Det kändes som att det var ditt spel liksom. Att det var sånt.
Nej, Mats gillar inte kul. Det här var Bargain Quest.
Så ska lida.
Vi ska även nämna vi spelet avsluta med.
Det kan vara lite kort. Vi har pratat
väldigt mycket förut. Ja. Men vi avslutar med Concordia Venus på 2-2-2. Det var ju länge sedan sist. Får man säga. Det var ju kul, väldigt var roligt. Kul. Det var väldigt roligt att mitt lag vann med
en poäng.
Det var roligt.
Jag är inte alls bitter här, inte.
Ja, jag tycker det här spelet är... jag kan tänka mig att spela det en gång. Det var alldeles lagom det här nu. Ett och ett halvt år emellan. Det är helt okej. Okay, liksom. Det är inget jag skulle spela för ofta. Det blir ganska långdraget, tycker jag, på ett sätt. Och sen var ju folk lite så här fnittriga och dracks lite. Och det var lite så här ofokus på... Så att, jag vet, det var lite långt, tycker jag.
Jag håller med dig. Alltså, jag kan tänka mig att spela det här i alla fall kanske en gång i kvartalet, kan jag tänka mig.
En gång var 16:e månad.
Nej. Nej, men en gång i kvartalet eller en gång i halvåret ja. Kan jag tänka mig att spela det här. Jag tycker det är så pass trevligt. Och jag tror att man, jag tror speltiden snarare blir gynnas av att man spelar lite oftare.
Ja, men det, alltså, spelet är ju jättebra tycker jag. Men jag tycker det är också lurigt med... Jag har sagt det här förut om Concordia och jag tycker samma sak egentligen med Venus på ett sätt. Att det, jag tycker, för mig känns det som att det finns några strategier. Ja, vi pratar om att vinna då, så man kan ju kubar med spelet. Men om vi pratar om att man ska vinna i spelet så finns det några strategier man kan ta. Och jag har vunnit ganska många gånger när jag spelat
vanliga Concordia.
Ja, men jag är ganska bra på det. Men jag vet ju, jag har gjort alla strategier. Liksom, alltså det är inte roligt längre. För jag,
du har spelat ganska mycket med andra ord.
Ja, jag har spelat. Det var någon period där med Keith på Alara Games och så vi spelade ganska mycket.
Jag håller fortfarande på att upptäcka spelet. Jag tycker jag älskar spelet. Verkligen.
Jag tycker spelet, det finns ju vissa spel som är som det liksom finns, ibland blir det för spretigt då. Men alltså vissa spel finns det ju liksom, det kanske finns, jag vet inte, massor, 10 olika grejer att satsa på. Men jag blir så här, när jag spelar Concordia så känner jag även nu med Venus så känner jag så här, okej, vill jag bara ha roligt nu så borde jag göra lite blandat och bara, men jag vet att vill jag vinna, då kör jag massor av workers, alla workers, köper alla workerkort som kommer eller vad de heter. För då får jag typ så, jag fick ju mest poäng av alla i slut, alltså på min slutscoring. Men det hjälpte ju inte eftersom Emily fick inte så mycket poäng. Så att vi...
Nej, men du skulle kanske tänkt mer på henne då när du spelade.
Ja, fast jag tänkte hon får ta ansvar för sin scoring. Nej, men alltså jag vet inte.
Nej, så funkar det inte.
Så funkar inte ett lag, Josef.
Inte ett lag. Det är lite som att spela Agricola.
Individualist.
Agricola var svinkul första gången. För då var så här, vad kan man göra? Och sen spelar man Agricola, jag har spelat det hur många gånger. Och till slut inser man att, ja, vill man vinna? Då gör man så här. Men, det finns Josef, ett sätt som är...
Alltså, jo, det är klart så. Men alltså, om du går från att du spelar själv till ett lagspel, måste du spela i ett, du måste spela med laget.
Jo, men det gjorde jag ju. Jag gjorde ju en massa handlingar som jag trodde var bra för henne. Det var hon som spelade så här typ byggarna, jag inte
hade resurser ifrån, säger jag, det ska jag berätta för henne sen.
Det minns hon. Ja. Nej, jag bryr mig inte om att vinna i det sammanhanget, för det handlar om att ha roligt. Ja, men jag tycker det är lite tråkigt när spelet liksom bara så här, här är dina tre alternativ, vilket väljer du idag? Istället jag för tror, här dina 30
alltså. Jag tror så att du har spelat så pass mycket så du skulle ju egentligen behöva att folk ungefär förstod spelet lika bra som du gör, för då hade det blivit en utmaning.
Då hade de så här tagit de korten från ser, så har jag lagt ut många.
Jo, men precis, och då måste man hitta, det är då spelet utvecklas och så vidare. Det finns
och då blir det någonting som jag egentligen inte tycker om i brädspel, då blir det sån här spela mot varann grej som
metaspel.
Meta. Nej, men så att i grunden tycker jag är bra spel. Det jag skulle vilja göra faktiskt, det jag har kvar att göra med Concordia, det är att spela på två på den här Britannia-kartan där jag har pratat om i typ 3 år. Det hade jag velat göra, uppleva. För det är en annan grej, så här duell när det är en mot en.
Ja, liksom. Jag har gjort det. Det är väldigt intensivt att spela en mot en. Alltså. Otroligt intensivt. Men det är väldigt kul också.
Nej, men bra spel. Men jag kan hoppa in med ett spel. Jag har inte spelat så mycket på egen hand. Jag har spelat 2 digitala spel. Det ena jag har spelat digitalt är King of Tokyo. Som...
Jag måste bara säga innan vi börjar med detta. Så Josef har fått OK på att nämna detta. För det är faktiskt ett brädspel. Så.
Ja, du försökte ju nämna Terramystica igen. Typ 5:e podden i rad. Att du spelar.
Men jag har inte sagt att jag ska nämna Terramystica.
Du har ju med dig dokumentet.
Boys, nu går ni så här. Gå vars turn. Kom igen.
Okej, förlåt.
Okej. King of Tokyo skulle jag... i de flesta fall, det är ju så väldigt mycket med spel allmänt, i de flesta fall skulle jag säga att det är ett barnspel, eller liksom, det är ju Yatzy fast, ja. Nej, men det är liksom, det är inget vidare, men nu har jag spelat ganska mycket med min werewolf-grupp då, när vi typ, ja, vi har haft för få för att spela werewolf, men då kör vi King of Tokyo på 5 eller 4.
Det är typ samma sak.
Nej, det är det inte, men King of Tokyo, alltså vi har haft jättekul med det.
Lika
det är
mycket lidande i alla fall.
Det är för att vi har en jargong liksom mellan oss, och vi, det blir ju mycket så här, ja men där han ljög för mig i senaste werewolf-spelet. Så nu ska jag bara slå ihjäl han här så mycket jag kan. Liksom han går in i Tokyo.
Understandigt ologiskt. Det låter ungefär du berättade, så här mina systrar spelade spel med mig förr.
Ja, väl, det är kul när det är ett 15 minuters spel. Då är det okej, tycker jag. Liksom, när det är, och det är lite så här latcho och så är det väntan på. Okej, nu kommer det in 2 pers killar om du kör vi werewolf istället. För det var egentligen det vi ville göra.
Men är implementationen bra på bygga?
Den är jättebra på bygga. Superbra. Det enda möjligen är väl att jag, när jag spelat den fysiskt, det är flera många år sedan, då spelade jag med någon barn. Men då hade vi någon expansion eller någonting, tror jag. För då fanns det fler, då var monsterna olika, tror jag. Jag även spelar King of New York, det är kanske det jag tänker på. Men jag tycker det blir lite tråkigt med King of Tokyo att alla monster, alltså det är bara, jag vill vara den gröna dinosaurien. Fast det spelar ingen roll, det är bara hur det ser ut. Det är roligare om de har haft egna powers. Sen finns ju King of Tokyo Black Edition. Där tror jag det är så att alla har egna. Jag tror det är så asynkrona förmågor.
Ja, nu kanske jag raljerar lite för mycket på spelet här, men jag har ju spelat här spelet också. Mm. Jag har haft ganska trevligt i de sällskapen. Det är inget spel som vi skulle spela.
Nej, nej, det är inget så här, ska vi ses på torsdag och spela Camp Tokyo? Det ska jag aldrig föreslå. Men, ja, men som sagt, det är liksom...
Som ett bra... det är spel som jag tänker att jag förmodligen kommer försöka införskaffa och spela med barnen, tror jag. Ja. Alltså, rulla tärning och slå på monster. Liksom.
Väldigt mycket bättre än Yatzy. Ja. Liksom, förlåt Mats, gå på jag vet att du gillar Yatzy.
Ja, nu blir jag upprörd. Nu tänker jag faktiskt inte säga mer än den på
Mats gillar.
Men Maxi Yatzy är bättre. Så kan vi säga.
Ja, han är helt tyst där nere.
Fast han har inte börjat spela Maxi Yatzy än. Det är för avancerat för Mats. Så
ja. Ja, det var King of Tokyo.
Ja, King of Tokyo på Borgin Marina. Kan man spela där gratis om man vill det. Väldigt kul. Ja. Vad har du spelat, Andreas? På egen hand? Eller inte på egen hand, för du spelar ju inte solo, men alltså utan mig.
Just det. Snyggt. Jag har spelat ett andra spel, men jag kan ju nämna att jag har spelat ett spel från 1986 som heter Dimascher, som handlar om tysk inrikespolitik.
Det låter ju så spännande.
Ja, det var ju Erik från...
Ja, vilken tur att jag skulle säga att det var tyst i resten av spelet där i podden.
Ja, Erik från Tunga Bredsvetspodden hade födelsedagskalas. Och det är tydligen tradition nu då. För nu får det ändå
vara
det andra gången på två år på raken då, som spelas Dimascher. Så nu spelas Dimascher på två bord. Så det var...
Men alltså han älskar det här spelet eller?
Nej, det vet jag inte.
Eller varför väljer han detta?
Jag får du fråga honom någon gång du träffar honom. Jag har
aldrig hört honom prata om det. Men...
Nej, jag har inget bra svar på det. Men det... Dimascher var, det var, Erik har ju förstås nämnt och så vidare. Jag tänkte så här, herregud, vad är det för spel? Hur ska jag kunna spela det här någon gång? Men det var förvånansvärt trevligt ändå. Det är ju ett spel som har 25 år på nacken.
Vad hade det för weight rating, sa du? På
jag har det framför här nu, 4,32.
Ja, härligt.
Ja, men det handlade om att man ska samla så mycket... liksom röster och mandat i tysk politik. Och spelas under ett antal rundor, 6-7 stycken. Och sen i varje runda så avgörs en region som man typ så här, nu röstar vi i Bayern och sen röstar vi i Hoffenheim. Ingen aning.
Men så kom det här 86, då måste det ju vara liksom Västtyskland då?
Ja, det var, ja precis.
Det fanns ju ingen, det fanns inga... parlamentsval.
Ja, nej, precis. Ja,
det eller fanns nog. Kanske just, men det var de parti bara. Ja.
Ja, men i spelet så spelar varje person är ett parti. Så jag var ju Socialdemokraterna, tyska motsvarigheten och så vidare. Och sen så är det en tablåbyggare som man... man har en partipolitik. Så att i början så får man en slumpmässig partipolitik. Och jag vill gilla ingenting. Min slumpmässiga start var att jag säger nej till säkerhet. Alltså inrikes. Eller jag vill ha mindre inrikessäkerhet. Och nej till skolvård.
Var det här dold saker? Information då?
Eller? Nej, öppet liksom. Öppet, parti okay. Är rätta liksom. Och sen råkade det vara så att trots att jag var socialdemokrat och Erik var kristdemokrat så råkade vi ha match på våra cykel. Men det spelar ingen roll, liksom, parti. Det har ingenting med verkligheten att göra. Liksom.
Nej.
Och sen så gäller det då i alla runder försöka matcha vad regionen vill. Så i regionen kanske de är för kärnkraft. Om jag är emot kärnkraft, då måste jag antingen försöka påverka opinionen där med att flippa den till att den...
Du kan inte välja om du är för eller emot kärnkraft.
Nej, jag har några kort på hand. Så i varje runda så kan man byta ett kort. Man kan byta lite grann. Man kan byta ut sin politik. Eller så kan du istället för byta ut din egen politik och försöka påverka opinionen. Och så är man så, och så är det massa detaljer kring hur man får röster hit och dit och grejer. Men då gäller det liksom att satsa på, man kan inte vinna alla regioner, utan man måste satsa på de regioner som man tror man har störst chans i. Och så samlar man röster och så blir det poäng i slutet.
Det här måste vara det värsta temat jag någonsin har talat om för ett brädspel. Alltså, jag brukar säga att jag inte vill blanda in politik i brädspel, alltså att spela det som handlar om.
Nej, men det var ganska roligt liksom. Jag tyckte det var ganska roligt, för jag var emot allt. Ja, emot sjukvårdsreformer. Emot
jo, men med rätt skola. Folk som kan distansera sig då bara jo, men så här. Alltså, jag kan se framför mig att massa folk sitter och så här lägger in egna värderingar under spelsgången.
Alltså kanske då. Men så var det inte det vi spelade.
Nej, men jag kan tänka mig liksom att det så här skapar grogrund för att börja... Men
måste bara säga, liksom, jag ska inte prata för mycket om prata här i en timme om Dimascher, det skulle man säkert kunna göra. Men spelet har ju lite... Man märker att det är ett gammalt spel också. Det har... En viss fas, en sak i spelet är att det kan komma upp liksom skandaler eller vad det nu kallas. Och då kan man välja att publicera, inte publicera. Det är någon som någon som köper media ungefär. Och då kan man vara väldigt elak mot andra spelare på bordet. Och sen finns det vissa engångskort också som är en annan fas. Som man säger liksom att där vill jag spela och det är massa bra saker om mig själv. Eller ska man vara jätteelak mot en annan spelare.
Härligt. Ja.
Och det är ganska tråkigt att bli utsatt för det.
Ja.
Och Erik blev utsatt för det hans födelsedag.
Ja. Ja, klart.
Så han förlorade med en poäng i slutet.
Det är rätt då ska man välja det som spel.
Ja. Och sen så är det en del tärningsrull. Om det är typ någon, så här, om det är någon tiebreaker, slå tärning.
Ja, aha, okay.
Aha. Typ så. Så
att, alltså, jag tittar på bilder på Bowling Geek. Det ser ju ut som typ Monopol.
Ja, men det ser ut som en 80-tals. Det ser ut som en gamla Monopol. Alltså ja. gamla Monopol.
Ja. Sen har det kommit någon nyutgåva tror jag, Stronghold ja. Games. Steven Barnacar har
pratat. Men jag måste ändå säga att jag tyckte det var oväntat trevligt. Det tog alldeles lång tid, det tog 4-5 timmar. Så här. Men jag hade ganska trevligt.
Tog det 4-5 timmar?
Ja, men vi käkade, vi tog ett par öl, ett par tyska öl förstås under tiden. Och så här. Det var ganska, vi hade inte bråttom. Vi började klockan 10 på förmiddagen. Vad klarade vi? 3 kanske? 4? Vad vet jag? Ingen aning.
Jag måste säga, vill man spela, om man inte vill spela, om man är intresserad av temat, men man vill spela ett kort och lättsamt och roligt spel om politik istället, så kan man spela Världsregeringen som är gjort av svenska, som är faktiskt väldigt roligt. Och då är det ju så här, hittepåpartier och hittepågrejer.
Ja, allting är bara... Ja.
Men det är jättekul mekanik i det spelet. Alltså, det är ju ett sånt spel, jag kommer ihåg, vi fick ju en demo av designen där på Alara.
Ja, just det.
Eller av 3 designers. Och då, det var väl första gången vi träffade designers på det sättet, tror jag. Och då var jag ju väldigt inställd på att det här är bara trams. Vad är det här för spel? Men mekaniken var faktiskt en riktig brädspelsmekanik för sig. Alltså, ja. Det var väldigt så här.
Oväntat bra.
Ja, välgjort liksom. Ja. Mm.
Men det går inte riktigt upp mot Die Macher då.
Känns inte som att det är riktigt samma tyngd på den här på BGG. Nej, jag kanske ska kolla vad som jämför dem.
Jag säger så här, det är bra att det finns spel för alla.
Ja, jättebra. Ja. Vad ska vi prata om nu?
Har
då,
du Mats? Spelat något?
Jo, men apropå politik då, eller nej, jag vet inte, men jag har ju spelat Imperium Classics, finns ju Classics och Legend, som egentligen är två boxar bara med olika typer av civilisationer i.
Det här jag måste slänga in en snabb fråga då, kan man spela, måste man ha Classics, eller kan man spela det, är det fristående?
Du kan blanda ihop. Du kan spela Legends civilisationer mot Classics. Det du inte ska blanda ihop då är de, man säger, generella korten. Ska
men du kan ha du köpa bara Legends och spela med?
Ja, kan du.
Det är lite coolt tycker jag när de gör sånt. De släppte dem samtidigt. Så att...
Ja, men precis. Totalt sett så är det 16 olika civilisationer. Både då i Classics så är det ju mer historiska fraktioner. Medan i Legends så är det mer Arthurians, ja precis, det är kung Arthur och såna grejer, så lite olika.
Mats, vad heter det, så det?
Imperium Classics. Nej. Eller Arthurians. Jag kan komma därför jag vet. Ta det en annan gång.
Vad gör man i spelet då?
I grund och botten så är det ju en deckbuilding, alltså, och du väljer då en civilisation, och de här är då svårighets klassade från 1 till 5 stjärnor beroende på hur
komplext
krävande det är att spela. Och då har de lite olika förutsättningar för hur man vinner poäng på då, kan man säga egentligen. Så om man tar ett exempel så kan du välja Romans då, Roman Empire. Och då börjar du alltid i en form av barbaric state. Så att du börjar som en rå form kan man säga egentligen. Så ska du utveckla det då till ett empire. Och det är ju alla civilisationer, oavsett om det är roman eller inte. Men att du ska i alla fall då gå från att kriga och erövra till att mer utveckla och bygga upp ditt eget samhälle internt istället. Och, så där, och flera områden och så vidare. Och det gör det då via att varje lek har då x antal olika typer av kort som man då lägger i ordning i setupen. Så att när man väl då... För att utveckla sitt samhälle vidare så behöver man dra kort ifrån sin Nations deck som man tar. Och då varje gång du ska dra kort ifrån din draghög och inte kan, då får du lägga till ett nytt kort. Så du, som, ju snabbare
varje gång du reachar, din lek, liksom blandar om. Ja, precis.
Då får du liksom lägga in ett nytt kort i det här. Ja. Så det blir som du vill cykla din deck så fort som möjligt. Då.
Korten är liksom bättre, korten är bättre då? Eller?
Ja, precis. Och när du väl då kommit in i en empire state så gör du inte så länge då, men då tar du däremot, då får du då däremot utveckla ditt empire och så kan du börja bygga monument och andra saker då för att som kostar resurser, och så du måste ha resurser för att kunna göra det här. Så det blir lite ett annat typ av spel, så det går lite långsammare.
Men den mekaniken tror jag, eller kanske inte de har snott, men det känns som att den är lite så här från Friday, som är så här ett litet solospel.
Ja.
Men jag gillar just det där, att alltså, varje gång du blandar om leken så får, i det här fallet får du in ett nytt positivt kort.
Precis.
I Friday får du in ett age-kort som är negativt. Men just den här, jag tycker den är väldigt spännande. Plus att du har en väldigt spännande, nästan alla deckbilders nu för tiden har ju någon form av så här trasha kort eller begrav ett kort, göm ett kort. Mm. Här har du ju då ett sätt så du kan lägga kort i history.
Mm.
Och då är det borta, men du får fortfarande tillgodoräkna de poängen för det kortet. Så det tycker jag
du kan däremot få olika poäng också om du lägger i history eller på din hand. Och sen kan det även då någonting som heter garrison. Alltså du, när du erövrar en provins så kan du lägga in ett kort under där tillfälligt.
Ja,
och sen
det.
Så kan du då återkalla dina provinser och få tillbaka alla kort på
handen. Du kan liksom tunna ut leken för att kunna blanda om snabbt för att få in nya kort, för att sen ta tillbaka korten för att få en större hand. Jag tycker det är massa coola mekaniker.
Och jag vet, det är... Hand managementen är fantastiskt kul i det här spelet. Alltså, för det är verkligen så här typ att
okay, hur ska jag...
Ja, men det här kommer du gilla, Andreas, tror jag. Och då, det som är, du har tre actions på dig i rundan då. Om du väljer att göra aktivera så kan du göra tre actions. Och sen kan du även då, om du har tur, kan du få kanske någon så du kan göra en fjärde action. Och sen kan du även då så att säga, exhausta kort då för att göra de actions på vissa kort.
Alltså jag har ju helt missat det här spelet.
Ja, jag med. Det är nästan inte fått någon bass någonstans. Liksom. Det, är bara
det har ju fått solobass. Det är därför jag blev intresserad av det. För att, och det är ett riktigt bra solospel. Där du har då... Du har din civilisation som är baserad på vilken du väljer. Men även om du då möter olika så har de olika typer av händelser på kortet.
Ja.
Man kollar liksom på symboler. Ja. Det är jättesnyggt gjort. Alltså. Det är väl David Turchie, så det är inte så konstigt att det är en bra solobass på det här kanske. Det blir kul att testa det på fler än... Alltså de säger att solo är bäst liksom här. Eller upp till två spelare. Men jag skulle vilja testa det på tre.
Ja,
sen får man se hur mycket downtime det blir emellan. Det kanske blir för långt.
Men alltså det är enda anledningen till att jag har koll på det här spelet nu. Eller det är ju det är för att jag skulle filma det. Men så fick Mats ta över det istället. Så att Mats har filmat det. Och så jag har ju suttit och redigerat Mats video idag. Så jag har tittat på när han spelar solo. Och jätte... Alltså jag blir jättesugen på det här. Det ser och ser så roligt ut. Och jag, för det har det påminner faktiskt lite om ett spel som jag tjatar om och säkert kommer fortsätta tjata om. Monumental som är ett av mina favoritspel senast. Det påminner lite om det i
lite just
deckbuilding, civilisationstemat. Och, fast det är en helt annan typ av deckbuilding kan man ju säga. Mm. Men det är fortfarande det här. Och just det här hand management. Så här, men, vad vill jag göra med det här kortet? Vill jag använda det på det här sättet eller på det här sättet? Liksom, att det finns olika...
Och så finns det ju liksom då man har du bygger upp din lek, man skaffar mer kraftfulla kort då liksom så här. Men sen finns det även då någonting som heter unrest, alltså negativa kort egentligen. Och så om du bygger för snabbt så plockar du på dig för mycket unrest-kort och då får du minuspoäng om inte du lyckas då göra dem av med dem under spelets gång liksom. Så att det finns mycket kul i, ja men här i Imperium, alltså det jag har spelat det är fyra partier nu liksom och varenda gång, det var lite svårt att sätta sig in i det ska jag faktiskt säga, mycket sådana keywords och lite halvråddig regelbok om just hur man skulle göra vissa saker som inte var helt självklart så sätt. Men när man kommer förbi det med heter han Gaming Rules, Paul Grogan där har jättebra sådana här how to play och solo playthrough på där som,
du har ju även gjort en jättebra how to play video Mats.
Ja, nej, det är inte how to play jag har inte gjort, men typ
jag har retat lite.
Ja. Ja, jag är dålig på how to play, förlåt nu spor jag. Beep. Jag är dålig på how to play, jag är mer how not to play. Kanske nej, som min grej.
Men alltså, jag tycker det är kul att du gjorde video på det. Jag nu vill jag ju spela det solo själv också.
Mm. Ja. Du kan få låna om du vill.
Det är bra. Kul.
Nej, ja. Det ska hamna bordet snart tycker jag. Det är trevligt.
Då börjar vi nästan gå mot timmen här. Ska vi avsluta med ett par spel?
Vi kan prata om, vi spelade någonting igår också som... Det var lite kul, för det hann ju knappt landa i hyllan innan ens hamnade på bordet. Ju.
Jag tycker vi avslutar med det.
Ja. Jag avslutar med det. Mm.
Med Streets, som kom här levererades. Fick vi på bordet redan igår direkt. Nu får du prata, Andreas. Nu pratar jag väldigt mycket. Så nu får du
jag spelar ju inte med på detta, så jag kommer sitta tillbaka. Men jag vet ju vad det är. Jag har ju kollat previews och grejer.
Ja, jag ska försöka få upp lite information samtidigt om det. Det är ju...
Och under tiden så sjunger Josef en sång.
Nej, det är klart. Jag har det redan. Det är från designen som gjorde Villagers. Är det så?
Mm.
Ja, Villagers. Och Villagers är ett jättetrevligt tablåbyggarspel där man i det spelet, jag ska inte prata för mycket om det, men liksom där man ganska snabbspelat, mycket intressanta beslut, man försöker liksom komba ihop saker, man har massa folk i en by som har olika yrken, man har sin lumberjack och så har man han, så kan man få någon annan gubbe som är bra på att snickra och vad nu kan det heta, olika saker, så satsar man på olika professioner kan man säga. Så att med det så var det i fjol någonting, så sa ju samma designern, han heter Håkon Gårder. Håkon Gårder, jag har ingen aning om hur vi talar det. Han sa att nu kommer ett nytt spel som heter Streets. Det blir jättepepp, så jag backar ju det. Och så kom det till bordet igår. Det kom igår och kom på bordet på en gång, vilket är ovanligt. Och jag ska kanske säga vad jag tycker direkt. Inte lika bra som Villagers efter en spelomgång.
Jag spelade två partier igår, gjorde vi.
Två stycken.
Hur långt var det snabbspelat?
Ja, ganska snabbspelat. Vi spelade väl knappt på en timme ungefär. Och 30 till 60 minuter på
jag tror
fyra.
Du kan...
Patrik kom också.
Ah, okay.
Jag tror du kan få ner det där på någonstans runt 30 till 40 minuter, alltså när du väl kan det.
Ja, men i spel, alltså... Jag gillar
premissen. Du spelar väl ut en gata och så triggar du olika.
Precis. Ja, precis. Det är en tiling, en gemensam tiling där man bygger en stad ihop. Och spelet har en inbyggd timer, det finns 40 tiles i spelet. Och så delar man ut, man har tre på hand i tiden. Och så börjar spelet med centralstation och någon park i biten. Och sen är det din tur, så gör du jätteenkelt. Du sätter ut en tile och så lägger ut en tile och så sätter ut ägandeskap på den. Och sen kollar du om du har... stängt en gata och sen drar upp en ny tile.
Det lägger ut gubbar också, det här är viktigt en del av spelet.
Jo, precis, men liksom, låt säga att du lägger ut en affär som är rosa, de olika färgkodat liksom. Då får du ut en rosa gubbe där, jättefint, jag har Deluxe Edition så alla gubbar är helt galna ut. och så vidare, och sen så när den gatan väl stängs någon gång så scoras den och då får man poäng för beroende på till exempel du har en röd affär, kanske du får 2 poäng för alla andra röda ikoner på den här gatan. Alltså andra byggnader som har samma genre kan man väl säga. Eller så får du 1 poäng för varje gubbe som är på gatan eller något annat. Eller byggnader som ligger runt omkring, vad vet jag. Så hela spelet bygger på att man ska försöka liksom tajma in när man stänger gator. Och så skåra. Och alla gubbar som då... bor de här på, det är en massa folk som är i staden, de vill aldrig, det är ett bra tema här tycker jag, fattar ingenting här egentligen, de vill inte vara kvar på en gata som är stängd, de vill hitta nya ställen att gå till och då springer de till ett annat ställe, så att till exempel de röda gubbarna kan bara vara i röda byggnader och när gatan stängs så kommer de alla springa till en ny röd byggnad som inte är stängd på en annan stans.
Det gäller att planera inte då, som man ser att,
ja. Ja precis, så att då vill ju du gärna själv ha en röd byggnad någonstans och stänga en gata med röda gubbar, för då kommer de röda gubbarna gå till din byggnad.
Ja, just det. Mm.
Så är det. Och det är intressant så vidare, men jag tyckte liksom när vi spelade att det kändes väldigt svårt att kontrollera det här överhuvudtaget. Man fick ju 3 tiles. Och det satt man liksom med 2 gröna och en regnbågsfärgad och så alla andra bara spelat blåa och gula byggnader igen. Liksom så här, svårt att kontrollera någonting. Det var, jag vet inte. Det kändes väldigt, väldigt taktiskt och slumpmässigt. Men jag vet inte.
Jag, bara jag backar ju inte detta därför att du gjorde det. Men jag var ju lite sugen.
Ja, jag backar också. Men jag...
Vad tycker du, Mats?
Jag satt så här, tänkte på det i morse eller igår kväll också. Men även i morse idag på dagen så att jag tänkte, vad tycker jag om det egentligen? Men jag tror jag kommer sälja det.
Jag vill ju hellre spela Villagers.
Ja, om jag får välja. För det kommer ta samma tid.
Villagers hellre... är ju bra.
Det är bra.
Det är jättebra.
Det här tyckte jag också var, det var lite så här, som jag tyckte du sa det bra, Andreas, att det blir liksom, man har för lite valmöjligheter i sin runda liksom, för att kunna styra sitt eget spel. Liksom. För det så hinner hända så mycket mellanåt. Liksom, så att, okej, nu sitter jag här och jag kommer inte kunna... Och så ser man ju också då på baksidan på tilesen, så ser man ju vad de andra har för tillhörighet, vilken typ av färg det är. Det är 5 olika typer. Av områden kan man säga. Och du ser att, okej, nu sitter ni alla andra med gult här. Och jag lägger upp mer gula gubbar här, typ. Alltså, kommer ni kunna ta dem sen? Så att,
Det är meningen att man ska se det, man ska hålla dem.
Jo, det är det. Så det, men det är lite, det är finurligt, men det kändes väldigt mycket som att det var så här, det kändes nästan givet vad man skulle göra.
Ja, jag håller med, precis. Det var, och så kunde du inte göra det, så hamnade du efter liksom, för att du inte hade rätt färg eller så.
I Villagers. Jag blev inte alls sugen på att spela detta. Jag var ju taggad innan.
Ja, nej, men om man säger Villagers är också ganska viktigt med färg på kort. Men där liksom, när du drar kort där så får du...
Det är fantastiskt bra draft från gemensamt.
Ja, men då drar man ju från en marknad kan man säga. Ja. Och där finns det ju saker. Här så tar du den översta tajlen där och var gul. Eller så var den gul. Eller så var den gul. Eller så var den gul igen. Och bara, jag vill inte bygga mer gula byggnader. Tråkigt.
Jag ska även klanka igen på solomoden här också. För jag testar den också. Bara för att se. Och här skulle man ta nästan alla beslut själv. Och var brickan skulle läggas. Vilket känns jättekonstigt när man spelar solo. Att, alltså det fanns ju då att man skulle typ. Ja, men, ja, ditten och datten liksom så. Men samtidigt så här. Ja, men, går inte det så ska du bestämma var den ligger. Okej. Okay. Så då blir det som att man spelar två själv. Aha, nästan snarare. Okay. Så det blir inte så här. Nu blir det jättesågning på det här spelet. Nej, precis. Det blir jättesågning på det spelet och det var kanske inte meningen så. Jag tror det är...
Så dåligt var det inte.
Nej, det är absolut ju... inte. Så det får inte bli så. Men...
Om man tänker, jag hade ganska stora förväntningar för jag tycker att Villagers är jättebra.
Mm. En intressant tanke då. Vi kanske ibland lägger för stor vikt vid att det är samma designer som vi på spel. Vi gillar och så vidare. Jag är Praga Capodregn i Underwater Cities läge. Ja.
Men det... Ska man inte göra det då?
Jo, alltså, kanske man ska, jag vet
inte. Man måste ha någon grundkriterie för hur man väljer spel ibland. Liksom. Man tänker, det här känns ju bra. Liksom,
om du gillar en artist.
Ja, jag vet.
Och släpper det... ut. Nej. Man ska alltid se som att det är första gången man designar
spel. Det finns en del artister som har gjort riktiga bottennapp också. Alltså favoritartister som vissa album är inte alls speciellt.
Det här är ju säkert inte slutet på den här designens
saga. Nej, det tror jag inte.
Saga.
Det tror jag inte.
Man får säga komponentmässigt fantastiskt. Alltså,
absolut.
Rolig kvalitet. Och så en liten cool låda. Liksom. Man får ju, man får nog plats med 16 av hans spel i en Kallax kub.
Men precis. Villagers är också en sån här märklig låda.
Ja, exakt samma form här.
Mycket spel i lite låda. Jag tänkte på att man kanske hittar någon annan typ av draftsystem på tilesen. Liksom. Man kanske får göra någon sån variant.
Mats kommer
typ...
ju lösa design.
Ja,
lösa.
Mats, det är bra. Bra Mats. Design Mats.
Ja, nej men tack för idag.
Jag vill göra en sista shoutout bara för det.
Jaha.
Det är bara för kul, för jag var ju, mitt jobb har börjat resa igen här nu.
Ja, just det.
Det roliga där är ju, och här tycker jag ju brädspelscommunityt är fantastiskt roligt liksom. För att jag var i Oslo nu. Och då finns det en spelklubb där som heter Ares. Som har funnits jättelänge tillbaka. Typ det är Norges äldsta spelklubb. Och de har då brädspelskvällar 3 gånger i veckan i Oslo. På olika ställen.
Wow.
Så jag gick dit. Och direkt så är man bara så här. Hej, välkommen, sätt dig ner och spela. Så, det är liksom ingenting så här typ konstigheter och det här. Och det tycker jag, det är det som är en av de här stora tjusningarna med den här hobbyn tycker jag, är att man kan träffa nytt folk, man kan sätta sig ner och spela spel, inga värderingar överhuvudtaget i någonting, utan man bara sätter sig ner och man spelar spel och har kul tillsammans i ett par timmar. Och sen så, poff, så ses vi kanske igen om en månad eller igen. Så, här. Så nu ska jag iväg igen här till Island nu nästa vecka och då blir det ett nytt möte med en brädspelsklubb där också.
Fantastiskt. Ja, men jätteroligt.
Det finns så här i Stockholm. Jag har även varit på en i Finland också. Så jag har liksom så här på lite olika ställen där jag kan med jobbet när jag är ute och reser. Passa på att spela ett spel med nytt folk och så här. Så är det kul.
Ja, men det är ju väldigt härligt. Alltså, speciellt då för resande. Just det att man... Ja, men det här liksom. Jag har också varit i Stockholm och så där. Så man går in liksom på Dragon's Lair och bara sätter sig och spelar med folk. Liksom. Det är något speciellt med det där.
Josef, du tycker jag är kul att... Du skrev väl till mig när jag var i Helsingborg alldeles nyligen. Och så frågade jag på något pressutforum att om det finns någon butik i Helsingborg. Och du bara så här, det är det första du tänker på, det kommer en ny stad. Finns det en butik?
Ja, lite så.
Mats har ju, han är ju värre.
Ja, precis. Han faktiskt träffar spelarna med människor.
Nu får man hålla sig i storstäderna då, om det ska funka, tror jag. Det är svårt. Men det kan ju vara en småstad. Så att, jag menar, kolla alltid upp det här om man är sugen. Jag hatar hotellnätter. Det är bland det värsta jag vet. Alltså vara själv på ett hotellnätt om man inte måste jobba då. Men nu försöker man kanske få någon timmes paus. Och då är det ju perfekt att kolla om det finns någon. Och då är det ju alla så här typ forum på Facebook eller på andra sätt där man kan försöka kolla upp och hitta information liksom. Det finns ju många brädspelscaféer eller brädspelsbutiker som arrangerar saker och ting. Så att...
Det är lite som i min ungdom när jag höll på mycket med kampsport, vet jag liksom, man åkte till Oslo. Och då ska man kolla, ja, det finns ju en kampsportsbutik här i Oslo, liksom, kan man gå och kolla. Ja. Liksom, alltså helt irrelevant för egentligen resan, men det, ja, det är härligt när man har den där hobbyn. Så, liksom.
Men Helsingborg får skärpa till sig. De har ingen butik. Helt otroligt. Helt otroligt.
Då kan vi ju avsluta med att säga som de har gjort i Skåne, gå ett snack.
Gå ett snack. Ja, tack så jättemycket allihopa för att ni har lyssnat, får jag säga. Detta var avsnitt nummer 29 av Snacka brädspel.
Vi hörs i avsnitt 30.
Och snacka vidare. Hej då.
Hej då.
Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är det Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en vän eller två. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!